Ja. Andra advent. Vi har kommit en bit på vägen på vår resa mot att få fira jul återigen. Och idag har vi kommit fram till Zacharias. Förra söndagen så mötte vi Maria och Guds budskap till henne. Var inte rädd, du har funnit nåd hos Gud. Och idag är vi framme hos Zacharias, som vi redan har fått möta lite här i gudstjänsten. Men det är ju så här att jag håller hårt på att man ska aldrig hoppa över en möjlighet att lära sig saker. Så jag tänkte bara slänga in en sak här i början. En teaterterm. Det kan vara bra att lära sig saker inom olika områden i livet. Och teatervärlden är ju någonting som inte alla kanske har koll på. Så jag tänkte att vi ska lära oss en teaterterm idag. Kan det någon som kan gissa vad det är för teaterterm? Det syns på bilden här. Dagens teaterterm är huvudroller. Det är ganska självklart kan man säga. Och det här men det är ett väldigt bra ord att ha med sig in i den här dagen. Därför att när vi möter Zacharias och han får göra den här fantastiska upplevelsen när han får möta med en herrens ängel i templet som säger honom att din bön har blivit hörd, så är Zacharias där i flera olika roller. Han spelar flera olika roller i templet. Dels är han där som mannen Zacharias, som hade sin kamp som han fick kämpa med. Han var präst, som han tjänstgjorde som präst. Han var gift med en kvinna ifrån en prästsläkt, ifrån en aronitisk kvinna, och de hade levt tillsammans, förstår vi, länge, men de hade inte fått några barn. Och det var en kamp för dem som de bar på tillsammans. Längtan efter ett barn är någonting som ofta är nedlagt i människorna redan tidigt. Förr eller senare i livet så möter man den här viljan att bilda familj, att uppfostra barn. Och att inte få några barn kan vara tungt att bära på. Men i en kultur som den som Zacharias och Elisabet levde i, så var det dessutom en social otrygghet i det där. Det fanns inga sociala skyddsnät på det sätt som vi har i vårt samhälle, utan barnen var oftast den enda tryggheten man hade inför ålderdomen, när man inte längre orkade försörja sig själv. Och dessutom så var barnen ofta ett tecken på Herrens gunst. Man såg det som att om man inte fick barn, så var ju det något väldigt misstänkt med det där. Varför ger inte Gud de här ett barn? Har de syndat på något sätt? Har de det inte rätt ställt med Gud? Och för en prästfamilj så är det naturligtvis ett väldigt handikapp. Och kanske var det därför som just Zacharias och Elisabet var så noga med att följa varje bud, varje föreskrift som fanns i lagen. Det står att de var rättfärdiga, att de levde oförvitligt efter alla föreskrifter. Men Zacharias var också präst. Det var den andra rollen som han spelade när han gick in för att tända rökelsen. En präst hade uppgiften att representera Gud inför folket och representera folket inför Gud. Och nu skulle han tända rökelsen på altaret mitt emot ingången till det allra heligaste, medan folket stod utanför och bad. Och tanken var att när rökelsen stiger upp så bär den med sig folkets böner upp till Gud. Och skapar en väldoft så att Gud tar emot folkets bön med välbehag. Han bar också på folkets kamp. Som han tar med sig i sin bön in i templet. Vid den här tiden hade Israels folk varit ockuperat av främmande makter i mer än 12 generationer. Det hade varit lite olika under tiden, men ofta var det perioder av hårt förtryck, av diskriminering, av tvångsarbete. Man hade höga skatter och tullar som höll folket i fattigdom. Och det fanns nästan ingen rättssäkerhet. Om någon skulle hamna i konflikt med en romersk medborgare så hade man inte en chans. Och i allt detta finns det här folket som står utanför och ber. Så Zacharias bär med sig både mannen Zacharias bön med familjens längtan efter barn och prästen Zacharias bön som handlar om folkets längtan efter frihet. Och i båda de här rollerna så har liksom det präglas av en oerhörd tystnad. Zacharias och Elisabet är till åren. De har bett och kämpat länge för att få barn. Och de har inte fått något svar. Och det har inte lett dem till att vända sig bort ifrån Gud. Men man förstår att det har lett dem till att ge upp hoppet. Nu är de gamla. Det är för sent. Folket som har varit ockuperade så länge har fokuserat i sina gudstjänster och sina böner och sina sånger på löftet om befrielsen som har kommit genom profeterna som har gång på gång påmint om att Gud har inte glömt er. Men sen efter att den sista profeten Malaki hade talat om att innan den dagen kommer så ska Elia gå före honom för att bana vägen för Herren, så blev det tyst. Och sen levde de i den tystnaden i 400 år. Människor som föddes, växte upp, levde, blev gamla och dog. Och inte ett ljud ifrån Gud. I den tystnaden bär Zacharias fram sin bön till Herren. Och så händer då det här stora. Vi kan titta på texten. Det står i Lukas kapitel 1, vers 10-13 kan vi läsa. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom, var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Det här är ett fantastiskt budskap som bryter tystnaden. Både i Zacharias liv och, ska vi se senare, också i folkets historia. Men jag vill bara stanna upp lite inför den här formuleringen. Var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. I grundtexten så är det här är det mycket bredare. Det är mycket vidare än så här. Det finns liksom en nyans som jag saknar lite grann i svenskan. Men det här är en bra översättning. Men det här uttrycket, din bön har blivit hörd, är större än vi tror. Ordagrant står det, din nöd är noterad. Din nöd är noterad i himlen. Det vill säga, Gud har inte bara hört orden som Zacharias har lyft. Ofta när vi är i ett riktigt svårt läge i livet så kan vi uppleva att det är så svårt att hitta ord. Det är så svårt att lyfta någonting till Gud som jag kan tro på. Och väldigt ofta så tror vi att att det är det hänger på. Jag måste veta vad jag ska kunna be. Jag måste se en lösning som jag kan be om så Gud vet vad han ska göra. Men här möter vi en Gud som ser, som noterar människornas nöd. När Mose ute i ödemarken möter Gud första gången i den brinnande busken, så säger Gud till honom: jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Gud är en Gud som inte bara hör våra ord när vi ber, utan som ser, som vet vad vi får lida. Och detta säger han som en hälsning både till mannen Zacharias och till prästen Zacharias. Mannen Zacharias får sitt svar i resten av den 13:e versen och vidare. Så står det: din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Gud har hört Elisabet och Zacharias bön och han ger dem en son. Men han har också hört och sett prästens bön, folkets bön, generationernas bön som har ropat till Gud. Och han ger dem samma svar på samma gång, kan man säga. Om vi läser vidare så står det om den här sonen i den 17:e versen: han ska gå före Herren med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berett. Alltså, han kopplar liksom på det här hoppet. Det sista som sades för 400 år sedan kopplar han på. Jag hade en kompis som var lite så här en gång. Vi pluggade ihop, han var lite speciell. Sen flyttade han till Uppsala. Jag såg honom inte mer på 2 år. Och sen kom han tillbaka och hälsade på. Och då började han på samma ställe där våran konversation hade slutat 2 år tidigare. Och jag kom ju inte ihåg det där. Så vi pratade en stund, så sa han: men vadå, har du ändrat dig nu? Förra gången så sa du ju det här. Det är hopplöst att umgås med folk på det sättet när man själv inte har något minne. Men Gud har ett levande minne. Han fortsätter där den sista hade tystnat och pratar om Elias ande och kraft. Och så säger han: nu ska det ske. Alltså, han visar för Zacharias att hans hopp hänger samman med hela Israels hopp. Barnet är svaret på båda bönerna. Det är svaret på familjens bön om ett barn. Det är också svaret på folkets bön om befrielse. Därför att det här markerar inledningen till Guds frälsningsplan. Och det visar också för Zacharias någonting stort om den här tystnaden. Han hade upplevt sig övergiven. Och folket hade levt i tystnaden i 400 år. Och det är naturligt att man i det läget börjar tänka att Gud har glömt sitt folk. Det fanns många sådana strömningar, inte minst i det politiska livet i Israel vid den här tiden. Men det är inte riktigt på det sättet. Den närmaste stjärnan från vårt solsystem kallas för Alpha Centauri, eller Centauri beroende på hur vi uttalar den där bokstaven. Vad ska vi säga? Den är ungefär 4 miljarder mil bort. Näst efter den så är det Barnard's Star. Barnard's stjärna kallas den ibland. Som är ungefär 6 miljarder mil bort. Den mest, liksom allra längst, mest avlägsna stjärnan hittills som man har kunnat se från jorden beräknas vara ungefär 13,7 till och med miljarder ljusår härifrån. Ni ska räkna snabbt i huvudet så kommer ni fram till att det är ungefär lite drygt 12 miljarder miljarder mil härifrån. Det är stora avstånd. Och när man börjar titta på de där sakerna så får man känslan av att stjärnorna är stora och ljusa. Men de är omgivna av ett enorma avstånd i kompakt mörker. Man kan känna att universum är en tom och mörk plats. Men om ni kommer hem till mig en stjärnklar natt, förmodligen ligger jag och sover så ni behöver inte ringa på, men ni kan stå utanför mitt hus. Det finns inga gatlyktor någonstans. Så kan ni titta uppåt. Då kommer ni att se en helt annan bild. Då får man känslan av att himlen är full av ljus. Som täcker hela himlen så långt man kan se. Är det ljus och ljus och ljus. Så här kan livet upplevas. Man kan få känslan av att det bara är de här, det är enstaka ljuspunkter som är omgivna av enorma områden av kompakt mörker. När man är mitt emellan de där stjärnorna, när man har bett och bett och kämpat och bara mött tystnad, om man undrar om Gud verkligen hör, om han verkligen ser, så kan det kännas som att universum är kallt och tomt och mörkt. Det livet hade Zacharias smakat på, det livet hade Israels folk smakat på. Men här får Zacharias se att Guds tystnad är inte tom. Gud är aktiv i tystnaden. Han har inte övergett sitt folk när den sista profeten tystnade. Han har aktivt arbetat för frälsningen. Han hade inte glömt Zacharias och Elisabet. Han kommer till dem. Och Zacharias får se att Gud var med dem. Under alla de här åren av bön så hade Gud förberett svaret. Paulus noterade här i Galaterbrevet när han skriver att när tiden var inne sände Gud sin son för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi skulle få söners rätt. Gud är en Gud som både ser och vet och som verkar även i tystnaden. Men det här är liksom lite för mycket för Zacharias, förstår vi. Man ska inte skrämma upp gamla män på det där sättet. När man inte är beredd på att få änglar, man är inte beredd på att få höra såna här saker. Han reagerar med tvivel. Det står i den 18:e versen: hur ska jag få visshet om detta? Jag är ju gammal och min hustru är till åren. Det är en väldigt intressant tvivel, därför att när Maria får höra att hon ska bli havande, som vi såg förra veckan, så tvivlar hon också. Hon frågar, men hur är detta möjligt? Hur ska det kunna gå? Men Zacharias är gammal. Han har varit präst hela sitt liv. Han tvivlar inte på att det är möjligt för Gud. Han tror på en Gud som gör under. Men han tvivlar på sin egen förmåga att tro på det. Därför att han känner sig själv. Därför att han vet att alla de här åren som jag har kämpat i bön och inte fått något svar har satt sin stämpel på mig. Jag kan inte bara köpa det här rakt av. Inte ens om det kommer en ängel ifrån Gud och säger det. Hur ska jag kunna få visshet? Hur ska jag kunna vara säker på det här? Hur ska jag kunna tro det? Och så svarar ängeln honom: jag är Gabriel som står vid Guds tron och är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker, eftersom du inte trodde på mina ord som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Det här känns hårt. Man liksom... Zacharias hade goda skäl för sina tvivel. Och han tvivlar inte ens på Gud. Han tvivlar på sig själv. Och så får han ett straff av Gud för att han inte köpte det rakt av. Är det okej? Jag menar, här har han fått höra, den här sköra gamla mannen har fått inte bara höra att han ska bli pappa, han har fått höra, han har fått liksom se in i Guds frälsningsplan. Nu händer det, nu ska Gud befria sitt folk och upprätta jorden. Messias är på väg liksom. Och det här har han fått höra och sen får han inte prata med någon om det. Det finns en sån här gammal grekisk legend om en ung man som han gör någonting, han förargar gudarna på något sätt. Och så kommer då hon som kallas för vishetens gudinna, Sofia, och straffar honom genom att låta honom se sanningen. Alltså förstå sanningen om världen. Och så blir han stum, precis som Zacharias här. Och så måste han gå genom hela sitt liv och se hur människor fattar felaktiga beslut, hur de lider av konsekvenserna av det och kan inte göra någonting åt det. Det såg som ett tungt straff i det antika Grekland. Men tittar vi på det här så förstår vi att det är inte riktigt det som händer i den här texten. Gud straffar inte Zacharias här. Därför Gud vet att Zacharias har rätt. Det här är inte någonting som han bara kan ta till dags värde. Och därför så ger Gud honom någonting fantastiskt. Han ger honom en förberedelsetid. Precis som Elisabet som blir havande i 9 månader och får förbereda sig på att bli mor, så får Zacharias en tid i stillhet. När det som han har sett och hört bara är någonting mellan honom och Gud, som blir liksom fritt ifrån alla teorier och alla diskussioner med andra människor. Han får ha det här i sitt hjärta och det får mogna tills han är redo att ta emot det här. Och ser man sen på vad som händer när hans tunga blir löst och han brister ut i lovsång när Johannes har blivit född och fått sitt namn, så förstår vi att nu har han fattat det här. Han har förstått vad det handlar om och nu är han redo att ta emot det. Gud ger honom den här tiden i nåd för att han behöver bli redo att ta emot den här gåvan. Men det här som händer med Zacharias, vi kände att vi ville liksom lyfta den här texten lite grann det här året. Delvis därför att vi som församling är inne i en tid när vi fokuserar lite extra på bön. Och det som sker med Zacharias säger någonting viktigt om vad det är att be. Och hur bönen fungerar. Han finns där i sina olika roller. Ibland när man ber, lyfter sin personliga bön till Gud, så kan man få den här känslan av att vem är jag egentligen i det här sammanhanget? Jag menar, Gud är oändligt stor. Han har hela universum i sin hand. Och den här jorden är full av lidande och nöd och det finns människor som svälter och det är krig och det är klimatkatastrofer som hotar hela livet på jorden. Varför skulle Gud då bry sig om min tenta? Varför skulle han ägna en tanke åt min syster som har ont i ryggen eller min vän som kämpar med sin asylprocess. Vad spelar det för roll om en enda människa lever eller dör i allt det här egentligen? Och här visar Gud att han inte tänker så. Han väljer inte vilka böner han ska höra och svara på. Han prioriterar inte på det sättet. Det viktiga är att han har sett. Han har sett Zacharias nöd. Han har hört hans klagan. Han kan inte låta bli att göra någonting. Var inte rädd. Din bön har blivit hörd. Och samtidigt så visar det också detta att bönen är mycket, mycket större än vi kan ana. När vi lyfter min enskilda lilla bön kring det som kanske är stort och viktigt i mitt liv, men i sammanhanget bara skulle drunkna i det här havet av lidande, så händer någonting stort. 2015 på sommaren här så var det en konstsatsning som Kaim höll i. Och bland annat så hade man en utställning i konsthall Betel som hade titeln Kinas många ansikten. Som var lite olika kinesiska konstnärer som hade ställt ut. Och det var bland annat ett verk som bestod av många små såna här bebisansikten i lera upphängda på väggen. Och de var upphängda på ett sånt sätt att när man tog några steg tillbaka så bildade de, jag vet inte om det syns här, men de bildade ett ansikte av en liten flicka. Och det här var någon slags, det var liksom en kommentar på att det fortfarande är otroligt många foster och barn som väljs bort eller aborteras eller lämnas därför att de är flickor i Kina. Men det här är också en fantastisk bild av vår bön. När jag lyfter min lilla bön till Gud så ser han varje enskilt ansikte som lyfter sina böner. Och samtidigt så förenas också min bön med alla bönerna ifrån alla människor på den här jorden som ropar ut sin nöd. Kanske till och med utan att man har en tanke om vad man gör. Det står att Paulus skriver att vi vet inte ens vad vi borde be om. Men Guds ande vädjar ständigt. Ber med vår ande, står det. Och vädjar ständigt inför Gud med rop utan ord. Och den här vädjan, den här bönen som stiger upp ifrån jorden bildar en enda stor bön om förbarmande för jorden. Den här bönen som ständigt stiger finns utskriven. Jag tolkar det så. Jag tror att det är precis den bönen som aposteln Johannes skriver om i slutet av Uppenbarelseboken. I Uppenbarelseboken 22, i vers 17 så står det: och anden och bruden säger, alltså anden är Guds ande, bruden är kyrkan, kom. Och den som hör det ska säga kom. Och sen står det i den 20:e versen att han som vittnar om detta, alltså Jesus Kristus, säger ja, jag kommer snart. Amen. Kom Herre Jesus. Alltså när jag lyfter min bön så förenas den med det stora ropet ifrån skapelsen. Kom Herre. Kom. Det är ett jubelrop. Kom, vi längtar efter dig. Och det är ett ångestrop. Kom, vi orkar inte mycket längre. När vi går in för att fira jul så firar vi någonting oändligt stort. Vi firar att Gud såg den här världens nöd och svarade på den. och sa ja, jag kommer. Ett barn är oss fött, en son är oss given och på hans axlar ska herraväldet vila. Och precis som för Zacharias så är det här för stort för att vi egentligen kan greppa det. Om vi tänker att den här bönen som stiger till Gud är den bön som han svarar på när han säger var inte rädd. Jag har hört din bön. Så är det liksom det större än vi kan greppa. Därför att julen är både en påminnelse om att han kom hit till jorden för att rädda oss, för att bryta syndens och dödens makt. Men det är också en påminnelse om hans löfte om att han ska komma tillbaka. Att han ska fullborda sitt rike. Att det finns ett slut på ångest och nöd och fruktan. Och ska vi kunna ta till oss det så behöver vi tid i stillhet, precis som Zacharias. Vi behöver tid att begrunda det här, tid att få låta det här sjunka in i våra liv. Det är därför vi firar advent. Det är därför vi firar gudstjänster och läser texter och sjunger sånger som handlar om det här. För att vi behöver få upp ögonen för det. Därför vi behöver det här hoppet om vi ska kunna lyfta våra böner frimodigt till honom. Tala om precis som det är i våra liv. Hur små de än kan verka. Och låta det få bli en del av världens rop till Herren. Kom! Kom in i mitt liv med ditt ljus. Kom in i den här världens mörker med ditt hopp. Kom, Herre Jesus. Och fullborda ditt rike. Och det är också det hoppet som öppnar dörren för oss. Så att vi kan höra den här hälsningen. Även om vi befinner oss i mörkret mellan stjärnorna. Även om vi har bett länge och inte hört någonting. Även om vi känner att Gud har glömt oss. Så kan det här hoppet få öppna våra ögon och våra hjärtan. Så att vi hör den här hälsningen. Var inte rädd. Din nöd är noterad i himlen. Din bön har blivit hörd. Och det är också den hälsningen som vi får ta med oss härifrån idag. När vi fortsätter att förbereda oss på att fira att Gud blev människa. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att din trofasthet är evig. Vi tackar dig för att din nåd aldrig tar slut. Och för att du ser i djupet av våra hjärtan. Du vet vad som pågår i våra liv. Du ser det stort och smått i våra liv som oroar oss. Det som vill stjäla vår glädje och vår trygghet. Du ser det som vi bär på och kämpar med. Vi ber nu, Herre, att du ska göra oss mottagliga för din hälsning, för din nåd. Att du ska ge oss tryggheten i att veta att min nöd är sedd av Gud. Att du vet vad vi får lida. Att vår bön har blivit hörd och att du kommer. Så lär oss, Herre, att blicka emot dig nu, den här tiden. Fostra våra hjärtan så att vi kan fira jul och ta emot dig på riktigt. Och låta det få tända ett hopp i våra liv och våra hjärtan som aldrig går att släcka. Och som vi får bära med oss ut i ett samhälle och i en värld som mer och mer börjar tappa hoppet på framtiden. Herre, vi ber att du ska möta oss nu i resten av den här gudstjänsten. I veckan som ligger framför. Och låt oss få leva i det hoppet varje dag som vi får vandra på den här jorden. I Jesu namn. Amen.